Nej, men jag vill bara nämna Loreen lite snabbt. Jag tycker att vi ska haka oss upp på det. Sen vill jag prata lite Säpo, och så tycker jag att vi ska snacka NATO.
Ja. Yes.
Hur ska vi bevaka NATO?
Då kör vi. Det är fredagen den 8 mars, klockan är 11:25, och det är dags för Blankspots redaktionspodd med mig, Martin Schibbye, Britt Staxton och Rasmus Kahnbäck.
Kul att se dig igen, Martin.
Ja, härligt. Var tillbaks på svensk mark. Blivit repatrierad, återbördad till fosterlandet.
Har du haft det bra i Sydafrika?
Ja, men verkligen. Det har varit svårfångat. Spännande också. Val där i år. ANC ser ut att få svårt att vinna för första gången. Besvikelsen stor över korruption och de ekonomiska och sociala orättvisorna som ju bara blir större. Och kanske framförallt kriminaliteten. Att det är svårt att röra sig ute. Alla lever bakom sina burglar bars i sina hem. Samtidigt med liksom den här orörda potentialen och starka sociala rörelser och mycket annat. Det är svårt att fånga ett land. Men en intressant tid för Sydafrika, så är det. Vi får återkomma till det. Men du sitter nu i Makedonien?
Ja, i Nordmakedonien som heter så vackert sedan 2018. Det är ju lite sådär att Grekland släppte ju på sitt veto mot Nordmakedonien, eller mot Makedonien i NATO 2018, i utbyte mot att de bytte namn till Nordmakedonien och slutade ha sina historiska anspråk på det makedoniska arvet, så att säga. Eller det vet jag inte om det är på det viset. Men så att det är faktiskt det senaste landet förutom Finland och Sverige som kom med i NATO. Det gjorde man 2020, och det berodde just på att Grekland släppte på sitt veto.
Mer om det snart. Veckans rubriker har ju varit allt från Loreen klar för rysskopplad festival fram till så att Loreen ställer in sin spelning. Också kröniker om Säpo, polisräder mot journalister i Azerbaijan. Men jag tänkte vi börjar med techindustrins jättebebisar, Britt. Din husgud har publicerat en bok.
Stora förebild Kara Swishers memoarer läste jag ju förra helgen, och blev en väldigt lång text som dyker ner i hennes tre årtionden av väldigt nära bevakning av allt som händer runt människorna, företagen och kulturen i Silicon Valley.
Du får berätta bara vem hon roligt. Är mera, för mig var hon ju helt okänd faktiskt tills jag läste din. Det är en krönika, men man förstår ju att hon är ju en gigant någonstans i sin
just hjärna. Att hon så tidigt prioriterade att börja följa techbranschen. Och det som var kul för mig, som liksom vet allt om de andra storiesarna som hon lyfter upp i boken, för att man, om man har följt henne någorlunda, har man ju följt detta själv. Men att få veta hur hon också har battlat liksom med Wall Street Journal om det här. Alla tyckte nästan att men det är väl klart att det är liksom ekonomi hon ska fortsätta bevaka och så där. Och hur hon tog klivet till att nej, men det här är den nya guldruschen. Liksom. Jag flyttar till Silicon Valley. Och skapade sina egna format och var tidig med det som var liksom. Hon ville gå från de här TED-talksen som ju fanns och var väldigt liksom världsberömda under tiden, ville bli liksom göra live journalistik så att och det bröt också lite mönstret av hur techbranschen presenterade sig i det offentliga. Ingen fick veta frågorna i förväg, och att det var väldigt hon och par hästen Walt Mossberg var ju väldigt några av de ledande sätten att berätta om techindustrin. Men det som är kul att landa i det nu är ju mycket den här att följa hon, precis som många av oss som har varit med från början, pratar ju mycket om liksom bristen på ansvar, och här får man ju en konkreta exempel på när det passerades gränser för henne. Och den heter ju Burn Book, Tech Love Story. Och den här kärlekshistoriens upp- och nergång gestaltas just för henne. Kände hon väl att det riktigt stora steget var efter att Trump hade vunnit, så bjöd han ju in alla de stora techgiganterna till ett möte i Trump Tower, och det tyckte hon var det ultimata selloutet, att de gick dit och hade inga tydliga krav själva, utan hennes analys är att de gick ju dit för att säkerställa att de skulle få mindre reglering, mindre skatt, och att för henne var det ett skamfullt ögonblick av techindustrin, och fick på något sätt ett av många händelser där man ser att alla stora löften om att förändra världen, att man inte tar de tillfällena att göra det genom möten med politiken, men också i hur man driver företagen. Sen är det ju lite kul. Jag menar, både hon och jag, alltså vi är ju jämnåriga, och hon refererar ju i början också. Vi minns ju, vi hade ju en väldigt, väldigt kort tid på en arbetsplats utan datorer, och jag blir så väldigt påmind och väldigt peppad också om ja, men vart är vi på väg nu och vart var vi på väg då? Hon är härligt chosefri på något sätt, och vi har ju samma ingång. Det handlar inte om tekniken. Det här går att förstå, och vårt ansvar att förstå, vårt ansvar att trycka på techföretagen. Och då var det lite roligt att i veckan kom ju Liberalerna med ett otroligt fånigt utspel. Där har de suttit och funderat, hur kan vi synas i medier och ta lite plats? Detta pytteparti som håller på med något på alla möjliga arenor. Och då kom de på att det här är väl fantastiskt med deras skärmhysteri. Jag tyckte det låg i linje med, efter att jag precis har läst boken, att vi fortfarande är mitt inne i saker vi ser en massa problem. Det är helt uppenbart att ungas överkonsumtion av sociala medier kan vara lika negativt som en massa annan överkonsumtion. Och att då göra något så, liksom ett litet svenskt utspel som inte alls tar hänsyn till vad faktiskt de stora företagen redan gör och som pågår i EU, som faktiskt hittills har varit något som har kunnat liksom ge lite motstånd till nätutvecklingen i stort. Och får
Det här
det
handlar
liksom.
alltså om att Liberalerna då har gjort ett utspel om att man ska begränsa skärmtiden efter klockan 23 på kvällen, om man vill ha ett lagförslag om att göra detta, eller
Exakt, jag var precis på väg till att säga att man inte ska ge sig in i sovrummet efter klockan 23. Den funktionen finns om du sätter dig och tar lite tid och kollar på Instagram-inställningarna till exempel. Du kan tillsammans med ditt barn göra inställningar av det här slaget. Och visst, om de har telefonen i sovrummet och vet, så allt är möjligt att gå runt om man vill. Men det är ju de här samtalen man måste ha, och att det är liksom komplexa frågor som man behöver jobba med på andra sätt. Så att det har varit mycket så här tankar kring vad som har hänt och vart vi är på väg. Och AI-frågan är ju så, den kommer ju också i stort göra lite av de här stora kliven efter att liksom internet och hela webbutvecklingen och hela apputvecklingen som följde. Vi står ju mitt i en sån brytpunkt nu, så det har varit en rolig techvecka för att inse både vad mycket vi har lärt oss och vad lite vi har lärt.
jag tänkte, jag är nyfiken på mer om boken och vad du liksom fastnar för speciellt i den. Men det är en sak jag inte heller får ihop i debatten nu. Å ena sidan då säger AI och liksom generativ AI pratar alla om. Till och med på liksom seminariet om Nils Horners dödsdag så är det liksom AI som vi ska analysera. Å andra sidan så är det, ska det vara totalt skärmstopp liksom i hela skolan. Vi ska överhuvudtaget inte titta på en enda skärm. Alltså jag får inte ihop den.
Nej.
Och ser ingen någon annan. Jag har inte sett de frågorna ställas sig för sig heller till Johan Persson. Att om det är mänsklighetens största utmaning med AI, hur kan vi då liksom, förneka våra barn kunskap om denna teknik. Ja.
Ja, och hela det här från skärm till pärm är ju lite roligt liksom. Och deras kommitté hette väl någonting också, Team Skärm eller något sånt. Och jag bara, ja men vänta du bara, när det inte är via skärmen, liksom
Nej.
känner jag det också liksom.
Ja, men det är luften, eller liksom,
Ja, precis. Och
ja.
Johan Persson, han var ju väldigt så här i en intervju i Sveriges Radio så pratade han ju om att ja, den här verksamheten ska ju stängas av efter 23. Det är något av det mest roliga jag har hört, att beskriva den här verksamheten. Det
Ja.
kändes som bara, ja, men det är så tramsigt när politiker vill lyfta upp något för att få lite medieutrymme och så slår det an någonting som föräldrar har ett väldigt dåligt samvete för också. Och vi alla till mans känner väl att vi överkonsumerar det här över tid. Men så det är ju i relation till politiken när det faktiskt pågår jättemycket ansvaret att på djupet när man går ut och gör ett sånt här utspel att faktiskt veta vad nätföretagen borde ha gjort tidigare, har gjort sedan dess och vart de är på väg och hur vi kan fortsätta ställa de kraven och liksom medielogiken i att det landar i det här över att fundera över hur man ska se till att barnen inte scrollar hela nätterna. Det är, och som du säger Martin, det är ju i relation till medvetenheten och närvaron hos alla om AI-frågan. Den är ju liksom närvarande precis hela tiden, överallt, just nu. Så. Men jag tycker man ska läsa min text, den är lång.
Ja.
Och det finns ett par roliga exempel och på sådana vändpunkter över naiviteten. Och Zuckerberg är ju, har ju, förekom ju i kapitlet Världens farligaste man, tror jag, om jag översätter det lite snabbt bara. Men det handlar ju om hans, och att det inte är så illvilligt, utan det är så oerhört naivt och väldigt historielöst och att inte förstå konsekvenserna utav det man bygger. Ja, det är en bra summering över de 3 årtionden som har varit och landar ju i en väldigt, i ansvarsfrågan, att vårt eget ansvar att fortsätta känna positivt inför teknikutvecklingen och låta den göra allt det fantastiska som den kan göra, men också ansvaret för att titta upp. Det hade väl Johan Persson gillat, att titta upp från skärmen. Look up, säger hon. Det vill säga att inte låta tekniken styra oss. Och det är ju precis vad det handlar om. Men du måste ha lite djupare kunskap om tekniken, vilket ju Carol Swisher har, innan man gör sådana här enkla poänger som vi har sett i den svenska debatten i veckan.
Spännande. Ja, den texten precis rekommenderas för läsning. Men jag kan inte släppa den lite. Men vad ser hon runt hörnet då? Eller vad, och
Ja, men hon är ju ändå
vad väcker det för
hopp.
tankar hos dig också om vad som händer runt hörnet? Alltså, kommer vi?
Nej, men jag känner att vi är tillbaka till ruta ett till delar. Jag är jättepepp på att liksom vi är tillbaka till den liksom den här vad heter det, guldruschperioden som hon beskriver när hon flyttade till Silicon Valley. Det är ju lite där vi är. Det är ju lite. Och det är ju lite utifrån att det finns en så här omstartsfas. Och det är ju det som hon liksom, jag blir väldigt påmind om och kan tolka in i de exempel som hon väljer att lyfta upp. Hon efterfrågar ju mer eftertänksamhet, hon lyfter ju upp, men de är ju inte mer än 10 stycken kanske, eftertänksamma profiler, entreprenörer, företagsledare, investerare. De 10 borde man väl kanske rakt av bara följa och läsa mer. Hon har ju intervjuat dem alla, så bara det kan man ju börja med. Och sen menar hon ju att den kommande generationen dels kommer jobba med mångfaldsfrågan mer, för den är ju fortfarande otroligt problematisk. Det är ju en väldigt vit manlig dominans fortfarande. Och som hon säger, att det är ju problematiskt när de här jätteaktörerna i så stor utsträckning. Liksom, de drivs av människor som inte har behövt liksom, typ känna oro en enda dag i sitt liv. Väldigt privilegierade. Och det är ju det vi har sett i relation till oförståelsen för vad som händer när minoriteter angrips i de här plattformarna till exempel och så. Så hon är ju ändå, det är ju det vi får hoppas, vi måste ju ändå ha lärt oss av saker och att det kommer leda till att den här nya generationen av entreprenörer och även de som bygger bolag och de som ska jobba på bolagen kommer vara mycket mer, man väljer företag som man tror på hela vägen ut. Det är klart att de här unga personerna som började på Facebook eller vilket företag som helst i den tidiga eran också, men trodde på det, men att man är mer duktig på att se igenom det som bara är visioner, som inte är på riktigt. Alltså varje steg man gör blir det ju en tillfälle att kunna utvärderas på om det här åstadkommer det vi ville. Och att se upp för när makt korrumperar, det är ju ändå i grunden. Alltså hon säger att till slut kommer de ju till en fas, även om de i början sa vi gör inte alls det för att tjäna pengar, vi vill bara förändra världen. Och i slutändan menar ju hon, so it's all about capitalism, är väl en av de tydligaste, liksom, det hon analyserar runt.
Ja, it's all about capitalism. Det var väl också förklaringen som
After
var
all, tror jag att hon
efterhållet. Ja,
liksom konstaterat. Alltså,
jag tänkte göra bryggan över till Loreen. Det var ju det hon anklagades för, att det allting handlade om för henne när hon till slut tackade
ja.
ja för en spelning i Baku efter att ha vunnit de azerbajdzjanska aktivisternas hjärtan 2012 när hon vann där och också då träffade demokratiaktivister. Men så var det inte för Loreen. Hon backade från den spelningen och den intäkten. Och där var ju du, Rasmus, nyhetsledande med mellonyheter i veckan, kan man säga.
Det får man väl säga.
Loreen-nyheter.
Jag måste erkänna att jag var ganska nervös när vi publicerade nyheten. För en gångs skull så föregick jag själva att arrangören hade inte gått ut med den nämligen. Det var azerbajdzjanska källor som inte alltid är som att, tillförlitliga som publicerade att Loreen kommer att uppträda i Baku vid den här festivalen under sommaren. Det baserades på delvis läckta källor, vad det verkade som, men också att arrangören, det här Dreamfest, hade gått ut med en tävling där de hade sagt att den som kan gissa vem som ska komma kommer att få fria biljetter. Och den personen som beskrevs i tävlingen, det kunde inte vara någon annan än Loreen. Så att jag var, in i det sista var jag faktiskt lite nervös att här sitter jag med desinformation. Och så skulle det inte vara, om jag får pudla lite så sett. Men det visade sig ju att det var ju verkligen korrekta uppgifter som jag hade fått ta del av. Loreen, hon, innan hon ens hade blivit presenterad av arrangören, ställde hon in sin medverkan i den här festivalen. Men det var ju ganska så här, den här festivalen, det är ju, den ägs och drivs utav en azerbaijansk kändis, får man kalla honom. Emin Agalarov, som har vunnit flera priser, inte för att vara oligark, utan för att ha varit en artist. Azerbaijanska aktivister beskriver honom som oligarkins hjärta i Baku. Och han symboliserar hela den här oligarkväldet på något vis. För han kommer från en oligarkfamilj med nära band till Ryssland. De har gjort affärer. Det är framförallt hans pappa som har tjänat miljarder pengar liksom, på att göra affärer nära Vladimir Putin. Och sonen då, som är den här artisten, eller den här personen som har drömmar om att bli en världskändis. Liksom. Han har blivit indragen i de här affärerna i Ryssland och nu har han de senaste åren arrangerat en stor musikfestival och vill så gärna att världen ska komma till Azerbajdzjan. Och han har då dessutom barn med Ilham Alijevs dotter, alltså presidenten i Azerbajdzjan. Så det är så himla uppenbart att den här personen är, det är inte vem som helst, det är inte bara någon musiker som sitter där. Men då skulle Loreen åka dit och uppträda. Och det kunde vi ju på Blanks på dagsläget. Det blev ju ganska stort. Jag pratade med en kompis nya flickvän som hade suttit och skrutit för sina kompisar om att se där, min nya pojkväns kompis, han avslöjat detta. Men så att det blev ju en ganska stor sak som vi ändå kan visa att vi kanske ska vara lite modiga ibland. På Blanksport också.
Jo, ja, men så är det ju. Men källor är ju, ja, nej, men källor är alltid källor. Och verkar saker och ting stämma så kan det finnas fog att publicera. Apropå att publicera saker så friades vi också. Vi har ju blivit anmälda. Under hösten blev vi anmälda av researrangörerna för den här Klubb 100 som gjorde en resa till Azerbajdzjan. De anmälde oss och menade att de hade lidit publicitetsskada av den publiceringen. Och det har då prövats av först medieombudsmannen och sen överklagar de, som nu prövades också av den medieetiska nämnden, och bägge har kommit till samma resultat, att fria Blankspot från klander. Men det är också så, det finns ju ibland kan man ju också någonstans, om man pratar om publicistiskt mod, så är det ju, man ska ju bara veta vad man gör. Det är det viktiga, liksom. Att man ska ha en genomtänkt policy kring vad man gör. Sen kan man ibland även, så att säga, klandras för någon publicering som man tyckte var korrekt, så att säga, ändå. Ja, och vice versa. Men absolut, publicistiskt mod är någonstans viktigt. En
Ja,
annan
nej, och det, ja, förlåt, fortsätt.
en annan text som du skrev i veckan du har samlat dina tankar efter att ha bevakat kurdutvisningarna, och den kommer ju nu dagen då också NATO-flaggan hissades utanför Arvfurstens palats för första gången. Om just det här Säpos roll i migrationsprocesser och hur du genom diverse, där Säpo av misstag har skickat vidare sina förhör med utpekade, har kunnat förstå hur Säpo resonerar och tänker när de lägger sig i de här migrationsprocesserna. Men att det, menar du ju, ja, behöver inte vara fel att Säpo lägger sig i, men att det ändå finns ett stort frågetecken att resa kring rättssäkerheten i det, när man inte har en möjlighet att faktiskt få ta del av
Ja,
anklagelserna eller förstå.
det stora frågan jag ställer mig, den här är ju verkligen motsatsen till Loreen-texten på något vis, för den här bygger ju verkligen på flera års arbete där jag har gått igenom källor och skrivit och pratat med jättemånga människor. Och den frågan som det hela kommer ner till är, har Säpo alltid rätt? Och detta är ju någonting som är helt omöjligt att ta reda på, för vad det handlar om, själva texten, är att Säpo har de senaste åren börjat yttra sig i dels migrationsärenden och dels i demokratiärenden för organisationer i allt större utsträckning än vad man gjorde tidigare. Och den som får ett sånt här yttrande av Säpo, den kan vara helt säker på att beslutet som myndigheten eller migrationshandläggaren då tar kommer gå emot den personens intressen. Det innebär att Migrationsverket kommer att grunda sitt beslut. Det väger tungt i att den här personen är säkerhetshot och därför ska den utvisas. Och för vad det gäller demokratiorganisationer är det samma sak, att om Säpo har yttrat sig, då vet den här organisationen, civilsamhällesorganisationen, att då kommer vi bli fråntagna pengar. Vi kommer förmodligen bli återbetalningsskyldiga. Och jag säger ju inte att detta är fel i sak, utan jag lägger ingen värdering i det i själva texten. Det kanske är så att myndigheten fattar ett gediget och grundat beslut. Men det som vi inte får insyn i är vad Säpo har sagt, och det är helt omöjligt. Varken den som, eller vare sig den som blir utvisad eller riskerar utvisning, eller journalister eller någon annan, eller jurister runt omkring, har någon som helst möjlighet att kunna ta del av vad som står i Säpos yttranden. Och då kommer ju, som jag sa, den här stora frågan, har Säpo alltid rätt? Detta är den enda instansen som fattar beslut i sådana här ärenden som fråntas någon form av redovisningsplikt inför offentligheten. Och då går jag i min text igenom olika exempel som du sa, Martin, att här kan vi se hur före detta Säpo-handläggare har agerat. Vi kan se hur Säpo har resonerat i ett ärende och så vidare. Och det handlar ju delvis, och där kan vi ganska tydligt se att de inte riktigt alltid vet vad de ger sig in i. Och i det mer konkreta fallet handlar om terminologin kring olika kurdiska organisationer. Vad är de olika kurdiska organisationerna? Vilken ideologi står de bakom och så vidare? Och de blandar ihop det demokratiska socialdemokratiska partiet HDP, som är otroligt utsatta i Turkiet, med då det som anses vara terrororganisationen PKK och säger att det är samma sak. Och det är det ju inte. Det är två helt olika saker. Det är äpplen och päron som möjligtvis enas i någon form av kurdisk kamp. Och det är liksom det enda. Så den texten tycker jag ni ska läsa och begrunda. För att det är nog ett av de största hoten mot demokratin i Sverige. Alltså nu säger jag inte hela demokratin, men det är verkligen ett stort hot mot hur demokratiska beslut i Sverige, hur Säpo faktiskt kan yttra sig utan att kritiseras för vad de säger. Vad säger att Säpo har en kompetens som inte någon annan har egentligen? Det är också människor som jobbar hos Säpo. De är inte några, de besitter liksom, de kan möjligtvis besitta mer insyn i vissa saker, men besitter de kompetensen för att förstå insynen?
Det var en formulering där i texten som dröjde sig kvar hos mig i alla fall. Det handlar ju om den här, har man rent mjöl i påsen så har man inget att frukta. Och det skriver ju att ja, men det beror ju på att definitionen av vad som är mjöl förändras ju med åren och den förändringen går ganska snabbt. Och jag tänkte också när jag läste på din text på något som Snowden väl sa till dig, Britt, när du intervjuade honom förut, att det här med, visst det går att tänka så att den som inte har rent mjöl i påsen har inget att frukta, men att de här integritets- och demokratireglerna handlar också någonstans om att försvara journalister som har saker att dölja och som måste dölja saker i, på grund av källskydd och annat i sitt, ja, i sitt jobb. Att det finns en, även om man inte själv så att säga är, ja, strunt samma vad du har för mjöl i påsen. Det finns andra vars mjölpåsar inte ska granskas. Ja.
Ja, men precis. Och
Har du fått?
det är en sån diskussion
Ja.
som uppstod också.
Ja. Annars är ju den stora liksom, nyheten i veckan, det är ju NATO-inträdet. Jag menar, det är ju en 200-årig epok som formellt sett går i graven av alliansfrihet. Och ÖB skickade ut en sån här dagorder igår och jag studsade lite på formuleringen att ja, Sverige ska nu försvaras vid NATOs gränser. Och så är det ju. Vad är NATOs gräns österut? Ja, det är ju Turkiet. Och vad är NATOs gräns liksom, västerut? Ja, det är ju liksom USAs västkust. Och ja, på andra sidan där så har vi konflikterna kring Stilla havet med allt från kinesiska öar och annat. Ja, men det är en ny tid, en ny värld. Och frågan är vad det ställer för krav på journalistiken. Jag skrev ju en gammal text som nu har 2 år på nacken ungefär om att mycket av de nya lagförslagen kring utlandsspioneri och annat kan spela en roll nu i samband med ett NATO-medlemskap, för Sverige får nya militära allianspartners. Och det är ju då, finns ju nu undantag i tryckfrihetsförordningen där man kan åtala journalister och redaktioner om vi skulle liksom granska allt för hårt partners till Sverige så att Sverige kan lida skada av det. Det har ju Journalistförbundet och Publicistklubben och andra varnat för, de nya lagarna som trädde i kraft i januari 2023. Ja, det återstår vad det får för effekter och också för journalistiken, om man som svensk journalist kommer uppfattas som en del av en militär allians nu. Vad får det för effekter mot att vara då, i alla fall på pappret, alla sätt, formellt sett neutral, har ju skapat vissa friheter som journalist att verka och jobba.
Jag tror att det kommer ha, alltså delvis finns ju de här konsekvenserna som du nämnde i din krönika som du skrev för 2 år sedan. Och där man också har, till viss del gjorde man väl om lagen till viss, eller ändrade man lagen som var väldigt uppmärksammat för ungefär 2 år sedan kring att journalistiken faktiskt också kan betraktas som ett säkerhetshot under kristider eller krigstider, eller hur? Och detta är väl någonting som hänger ihop lite med NATO-ansökan eller NATO-debatten också, att vi faktiskt kan bli indragna direkt i krig. Nu är jag ju i Nordmakedonien för tillfället, jag ska till Kosovo i morgon och så sent som i höstas var det ju faktiskt väldigt nära att det blossade upp till ett krig igen mellan Serbien och Kosovo. Nu beror det säkert på att Lukic, Serbiens president, ville, inte Nordmakedonien och Kosovo, Serbien och Kosovo givetvis, men att Lukic, Serbiens premiärminister eller president, jag vet inte vilken titel han har, han skulle förbereda sig för valet som ägde rum i december. Så det kan vara en inrikespolitisk grej. Men här finns ju faktiskt en möjlighet att Sverige faktiskt de facto skulle kunna bli indraget i och med att det största NATO, eller största fredsbevarande NATO-styrkan som vi har i Europa för tillfället, den är ju faktiskt i Kosovo. Nu har den minskat de senaste åren, men det är väldigt mycket som handlar om just den här NATO-styrkan här i regionen. Nu vet jag inte riktigt hur den lagen skulle anpassas mot det, men det är ändå liksom en sån här debatt som vi behöver leva med. Sen det andra jag tänker på är vilka uppslag kommer vi att se? Kommer vi få se en ny typ av reportrar? Jag tänker att vi har ju idag ett antal EU-reportrar och EU-korrespondenter är ju verkligen en genre inom journalistiken. Visserligen
Vi
begränsad,
behöver en
men
NATO-reporter.
som vi vill ha. Och nu
Ja.
tror jag att vi kommer få se NATO-reportrar, NATO-korrespondenter på ett helt annat sätt som bevakar liksom vad som händer i NATO.
Det är så mycket som ännu är oklart, känner man, kring kommer vi få en massa amerikanska soldater stationerade i Sverige? Det verkar väl inte så. Det verkar väl snarare som att svenska soldater kommer, som du säger, börja placeras fler då i NATO-basen i Kosovo eller i... Ja, vad tänker du, Britt? Har du några reflektioner utifrån hur
Ja,
NATO-diskussionen ser ut i sociala medier och så nu, eller tankar?
det har ju varit väldigt mycket larviga bilder, måste jag väl säga.
Filmer som kom ganska fort också. Både Kristersson har en film, Midsommarstång, och Försvarsmakten släppte också en film ganska snabbt med om
Ja,
Sverige i
men
NATO.
ja, det gjorde nog många myndigheter. Ja, men jag tänkte på alla människor som har gjort larviga bilder med saker, känner jag lite. Alltså oavsett vad man, det självklara är att det verkar som att vi uppenbart behöver kunna försvara oss och så. Men spännande är väl ny teknik i sammanhanget. Man tittar på kriget i Ukraina och vad det har liksom synliggjort, cyberkrigsföringen och så. Det måste ju finnas en massa fördelar med det samarbetet länder emellan kring den frågan, tänkte jag mig. Så det kanske är något man kan titta lite extra på också, tänker jag mig.
Du var ju i Filippinerna här för ett antal år sedan och skickade över en text igår, Martin, från Eng... Vad
Angeles
var
City,
rubriken?
Subic
Ja.
Bay. Ja. Nej, vi pratade lite om det på Slack igår, om att just kommer det uppstå NATO-baser och vad sker kring sådana här stora militärbaser. Och historiskt sett så har det ju uppstått liksom, ja, bordell- och prostitutionsområden. Så det har ju varit kring de stora baserna på Filippinerna, som sen har blivit nästan som, ja, turistdestinationer för sexturister. Ett sådant ställe är ju Subic Bay och Angeles City i centrala Filippinerna, där jag varit, gjort mycket reportage. Det är många år sedan nu, men 2007-2008 var jag där ganska mycket och följde med människohandlarnas fiender, ska man säga, den andra sidan, katolska präster som åkte runt och försökte rädda minderåriga från de här bordellerna. De pekade ju på att det var ju liksom militärens närvaro som från början hade fått upp volymen i den här industrin. Men sen hade ju liksom sexturismen kommit in också och verkligen fått allt explodera. Ja, nej men det är något då. Så hur
Ja.
svenska soldater liksom beter sig utomlands, det är ju där det kan bli då känsligt med de här nya lagarna, att det är de granskningarna som kan bli. Eller man ska man inte säga heller, det står ju också uttryckligen att det ska göras undantag för liksom, journalistik och redaktionella produkter och så. Men de som kan det här, Nils Funk och annat, har ju verkligen sparkat bakut och sagt att det här är en väg mot liksom, en journalistisk självcensur eller att journalister helt enkelt hamnar i fängelse för att avslöja vad våra militära partners gör.
Men den utvecklingen har vi inte riktigt sett i Norge, eller hur?
Nej, precis. Och verkligen har ju Norge lyckats behålla en röst som, jag menar, de är unik fredsmäklare i många platser runt om i världen. Inte bara med fredspriset utan också på andra sätt har ju en självständig diplomati och en självständig roll. Så att, absolut. Och det har man väl sett också många liksom poängtera att det ska vara Sveriges roll i NATO att också spela en sån. Men det känns som,
Ja,
vad säger man, uncharted territory som vi ger oss ut i. Det är ganska mycket osäkert.
jag tror det kommer vara en ganska lång mognadsprocess också in i det hela. Förstå lite vad rollen i NATO är. Man har ju den nya regeringen och även det började redan under den förra regeringen har man ju någonstans börjat anpassa sig mycket mer efter utrikes eller det internationella samfundet, alltså det internationella samfundet man vill vara en del av, en mycket tydligare del av. In i och med NATO-medlemskapet. Och här tror jag att vi kommer få se de närmaste åren att Sverige kanske till och med försöker gå lite i bräschen i den här gemenskapen och verkligen driva de försvarsfrågorna som är viktiga inom NATO. Men att det kanske efter ett par år kommer lugna ner sig lite på något vis och att man kanske hittar tillbaka till det som den utrikespolitik som Sverige faktiskt har en ganska lång tradition av att ha. Och den skrev du lite kort i din krönika om från Olof Palme-tiden och Sverigebilden som har förändrats och så vidare också.
Också på det här seminariet om 10 år sedan Nils Horner mördades i Kabul så tog Cecilia Uddén upp en rätt intressant reflektion. För hon fick frågan av Erik Blix om hur har koranbränningarna påverkat ditt jobb i Mellanöstern? Och då så menar hon att det är liksom inte så stort som man i Sverige kan få en bild av. Hon har till och med intervjuat en Hamasledare som inte kände till det. Och så berättade hon, men ska du inte fördöma oss? Och han bara, ja, varför då? Ja, vi bränner ju koraner. Ja, oj, ja då verkligen, vi fördömer er. Alltså, det fanns och på samma sätt så här, men ska ni inte vara upprörda nu när vi är med NATO? Oj, är ni med i NATO? Vet jag inte, men det kommer ju noteras såklart. Alltså ett land som Eritrea kommer ju se det här som att Sverige liksom viker ner sig och ja, väljer Kina. Liksom. Det där kommer ju noteras negativt. Och i många andra länder likaså så kommer det ju att, ja, Sveriges relation med många länder kommer ju förbättras, men det kommer ju också vara en vad ska man säga, kyligare relation eller med andra länder. Det är klart det blir så.
Vilken NATO-journalistik kommer vi se hos Blanksport?
Ja, men du var väl lite
Det
inne på
enda
det att
jag kommer kunna bidra med det är absolut techspåret. Det finns ju jättemycket som är så intressant att lyfta upp i relation till hur ny teknik används på olika sätt och vis. Och det var ju någonting som också uppskattades mycket när vi pratade snabbt om den delen av liksom den cyberarmé som också rekryterades bland vanliga människor precis när Ryssland anföll Ukraina. Och det finns ju otroligt mycket att plocka upp där och också kopplat till frågor om civilförsvar och alla sådana saker.
Har ni idéer, ni som lyssnar? Vad är NATOs blank spots? Vad är vår roll i att bevaka NATO-frågan? Så hör av er. Annars, min vecka har ju präglats av tingsrätten sedan jag landade. 09.00 till 16.30. Så är man i sal 34 och det är ju fortsatt under hösten var det åklagarens sakframställan, sen var det Jan Lundins advokater som försvarade sig och nu är det Alexander Schneiters advokater som försvarar sig. Och det kommer pågå fram till påsk ungefär och därefter så kommer man börja höra de målsägandena och det blir ju en perspektivförflyttning. Och de ska då höras i Kigali, många, och där är det bråk om tolkfrågan. Försvaret menar att tolken är jävig och har kopplingar till SBLA. Åklagarna och målsägandebiträdena menar att tolken bör vara med de målsägandena i Kigali, Rwandas huvudstad, när de ger sina vittnesmål, medan försvaret vill ha dem i rättssalen i Stockholm på Scheelegatan. Det är inte avgjort än. Men fokuset för försvaret i veckan har ju varit att skjuta ner mycket av den journalistik som gjordes i Sudan liksom kring år 2000-2001. Man dissekerar alltså sekund för sekund de här inslagen som sändes i Agenda Aktuellt och 8 dagar och andra program. Och det är inte alltid så att journalistiken kommer ut så bra efter att ha blivit dissekerad på det sättet av 3 stycken advokatbyråer. Man pekar på bias i metoden, hur man som så här, väljer one single narrative. Och tar i princip ställning för SBLA och Södern. Hur många av de intervjuade i själva verket är som är liksom gerillasoldater eller har kopplingar till gerillan. Och ja, gör så att säga. Visar verkligen på bristerna i mycket av den journalistiken som har gjorts. Sen har man ju å andra sidan inga större problem med när bolaget bjuder in journalister som reser runt. I blocket eller längs vägarna eller intervjuar civila tillsammans med militär personal om situationen. Och det är andra myntet. Men det finns också en oförståelse hos både åklagare och försvarare kring att journalistiken i konfliktområden måste ju bädda in sig för att man ska få access. Det går nästan inte, eller det går inte att vara oberoende i ett pågående inbördeskrig. Oberoende går det att vara, men alltså i praktiskt sett så måste du ju lyfta med någon, du måste ta dig dit med någon. Och antingen är det regeringsarmén eller så är det rebellerna. Det finns ju väldigt få exempel på journalistik som lyckas göras på andra sätt. Ibland kan det då ske genom till exempel Läkare Utan Gränser eller Röda Korset, att man kan få så att säga, ett skydd av de aktörerna och på så sätt vara på plats i vissa typer av konflikter. Men generellt sett så är det ju väldigt svårt och måste ju det sen balanseras upp med annat såklart. Men det är intressant att det handlar så mycket om journalistik och egentligen journalistisk etik och publicistik i tingsrätten.
Beror det på att det är därifrån den mesta informationen kommer? Alltså, den här
Ja,
perioden.
delvis är det väl så att det är de utomstående som har skrivit och rapporterat och filmat är journalister. Ja, det är det material som finns att använda, både från åklagare och försvaret. Den andra delen av bevisningen är ju liksom bolagets egna rapporter och där väljer ju åklagaren vissa och försvaret andra. Men jag trodde väl inte att det skulle bli så. Jag tänkte att men den mediedebatten har vi haft i 20 år och alltså, den här kritiken mot de här reportagen har ju framförts förut också. Och jag trodde väl att tingsrätten skulle ha en annan, att man mer skulle diskutera liksom, de påstådda brotten och diskussion kring dem. Det är lite av det, men framför allt är det ju liksom journalistiska texter och filmer som dissekeras och granskas och debatteras. Liksom bilden av Sudan, och man gör det ju till en förtroendefråga. Liksom, ja, men litar du på Ian Lundin och Alexander Schneiter eller litar ni på de här liksom, uppgifterna som framkommer i de här reportagen? Att i slutändan så vill man att det är där rätten någonstans ska landa och fundera på. Det är fortsatt spännande, men det är bra dagar för försvaret, om man vill säga. Alltså objektivt. De plockar isär många av åtalspunkterna på ett ja, väldigt grundligt sätt. Och det är ju frågan om, alltså, det som prövas i domstolen är ju vad som är brottsligt och inte. Sen finns det ju en fråga om vad är etiskt och inte. Och ska du vara verksam i ett krigsområde tillsammans med en regim som ja, för liksom ett krig mot en rebellrörelse. Ska man vara där överhuvudtaget? Men ja, de väljer att vara där och sen får väl domstolen avgöra då, har de gjort sig skyldiga till brott eller inte? Det finns också en intressant tanke kan jag känna som växer, det är ju Det här att fler och fler rörelser väljer att gå via domstolar för att få sin sak prövad. Jag tänker det är ändå liksom bistånds-NGOer som också har drivit fram att det har blivit ett åtal genom egna undersökningar och så. Klimatrörelsen likadant, stämmer stater för annat och att juridifiering av frågan. Jag menar, om man tänker sig från de organisationer som då i 10 år har jobbat med det här åtalet och sen så säger att de frias då, det anses inte vara brottsligt det de har gjort i Sudan. Vad innebär det för backlash för södra Sudan eller för de människorna eller för åklagarkammarens möjligheter att driva sådana här mål igen? Ja, sånt. Så jag funderar på där bak, sal 34. Ja.
Nej, men det finns ju också lärdomar för oss journalister och så vidare att ta från en sån här process när journalistiken verkligen ifrågasätts så
Ja.
mycket. Och detta är ju en sån sak som man diskuterar inom journalistiken hela tiden, givetvis. Och konfliktjournalistiken
Verkligen.
framför allt.
Ja,
Ja,
men verkligen.
vad är rollen och hur ska man hur skapar man ett oberoende och vad är objektivitet och så vidare liksom. Och det ställs ju på sin spets när det verkligen prövas med de här resurserna som de ändå har. Det är ju miljontals pengar som de kan lägga ner på att bara dissekera liksom.
Jo, det finns ju uppenbart olämpliga. Jag menar, då är en journalist som då både skriver NGO-rapporter och skriver journalistiska texter. Det ser ju inte bra ut i en domstol. Sen uppfattar jag väl också att det de menar mycket är så här en kampanj, att här finns en av hennes filmer förekommer här och sen är det en text där och sen är det en film där. Det är också resultat av en frilanslogik. Att en brittisk frilansjournalist kommer ju sälja sitt material till så många som möjligt och kommer ju också tacka ja till att skriva en rapport för en NGO för att hon kanske behöver pengarna för det. Men här blir ju verkligen en integritetsfråga. Hade hon inte gjort det så hade hennes journalistik inte ifrågasatts. Och nu gjorde hon det, den rapporten tillsammans med NGO. Och det gör att hennes journalistik blir hårt ifrågasatt. Att allt sånt kommer ju verkligen med ett pris. Det blir väldigt, väldigt, väldigt tydligt. Nej, det är väldigt spännande, de journalistiska. Jag menar, 8 dagar var ju också, det var ju den tidens agenda, alltså det programmet. Det var ju verkligen prestigeprogrammet på SVT som när det lades ner sen blev ju Agenda. Och att de då har köpt in de här reportagen där man intervjuar i princip ja, rebellledare som låtsas vara vanliga bybor. Det är ju anmärkningsvärt, man har ju blivit lurad.
Det är spännande. Och
Men sen säger
min
man att jag
upplevelse
träffar ju
är
några SVT och andra på det här seminariet och det var ingen som, jag sa det, men ert material skärskådas ju här. Folk hade inte en aning om att det pågick en rättegång. Ja.
överhuvudtaget nästan.
Nej, 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 nej.
Nej, men som kommer ju liksom inte ut om det inte är någon som berättar om, att det,
Nej.
om det. Och
Nej.
här fyller du en jätteviktig uppgift i att göra det, men det är också väldigt mycket information som kommer komma ut. Eller så kommer det ut löpande. Och jag tror att den här typen, att det här är ju liksom ett maraton att springa
Jo.
någonstans, som du håller på med. Att både sitta i tingsrätten, förmedla allting och sedan ha energi till att faktiskt få upp det på nyhetstablån på något vis. Det krävs ju att det är andra journalister som också plockar upp det.
Ja, men precis.
För så ska ske.
Precis. Ja. Det borde bli nu när målsäganden börjar berätta. Det blir ändå nya röster.
Ja, nej, jag tänker på min egen journalistik i Nagorno-Karabach. Alltså, jag vet ju att det är många journalister, regionalt i alla fall, som skriver just NGO-rapporter och så vidare också. Jag har själv fått de förfrågningar, men jag har hela tiden konsekvent tackat nej om det. Och jag tror att det dels bygger på att det inte finns så mycket kompetent personal på plats i de här regionerna, i konfliktzoner, speciellt i fattiga konfliktzoner. Och att journalister har verkligen en ingång som andra personer ofta inte har i de här regionerna. Så att det blir liksom att det blandas väldigt mycket rollerna hela tiden. Här försöker jag verkligen personligen hålla mig på avstånd från den typen av inblandning. Men jag ser också svårigheterna i det för den lokala journalistiken, för att det är så himla mycket som händer. En konflikt handlar inte bara om att förmedla vad som händer i själva konflikten på något vis alltid, utan folk blir så himla indragna, men man lever i den och man ska förmedla vad som sker och man träffar alla NGO:er och så vidare. Och det är verkligen en komplexitet i de här regionerna, och här krävs det verkligen en professionalism för att kunna särskilja sina roller hela tiden.
Jo, sen beror det ju på vad det är för NGO:er. Alltså det här var ju också NGO:er som då, ja, en del anklagas ju för att smuggla vapen till gerillan och för att i princip skriva under ett memorandum of understanding med gerillan som gör att gerillan har rätt att avskeda personal inom NGO. Alltså, där finns det ju gränser också. Det var NGO:er som liksom drev på för att landet skulle bli självständigt, vilket det också blev så småningom. Det blev ju ett självständigt land. Vi har ju ett Sydsudan idag. Och varje uppdrag får ju bedömas utifrån pros and cons. Så är det. Men det är en jättespännande diskussion, en helt central diskussion. Och också i en tid då journalistiken är så gravt finansierad, så är det ju en... Först kommer maten, sen kommer moralen, säger Brecht.
Eller hur?
Men tills du sitter där i en domstol,
Ja.
ja, får stå till svars för dina beslut. Ja, men fint. Du får
Långt samtal idag.
god jaktlycka i Nordmakedonien.
Ja, tack.
Får ha en liten NATO-flagga på din ryggsäck så att de vet vart du hör hemma.
Ja, just det.
Ja, fint.
Vi får se. Jag ska träffa serber också, så då kanske man inte skadar.
Nej, bara en överkryssad. Det var två varianter.
Ja, precis.
Yes.
Men tack för idag då.
Ja, det gör
ja,
vi.
Ha det bra.
Ha det bra.
Hej, hej.
Hej.
Ha det fint.